CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Tisdag, flaggan i topp. Vi räknar ner emot påskfirandet. Blandat på Wall Street igår där oljan var en stark drivkraft. Jummet i Asien, terminen här svagt uppåt. Det är den 4 april. Du tittar på Börsmorgon. Varmt välkomna. Idag ska vi prata om förvärvsbolagen som möblerar om. Vi ska prata om dem från lite olika vinklar. Vinstvarningssäsongen väntar. Och vad säger det om rapportfloden framför oss? Och så ska vi snacka lyx och starka varumärken lite senare i programmet tillsammans med Kim Hansson som ansluter strax. Vi har också med oss Ulf Pettersson på länk från Kalmar och här i studion Jon Hyltner på Enter Fonder. Om vi börjar med börshumöret, Jon. Förvånansvärt starkt tycker jag.
Ja, men det blev ju en sväng ner med bankoron drivet från USA. Och finansiella systemet är så otroligt viktigt, så det är klart. Men om den oron kan skingras så finns det ganska bra förutsättningar för en bra börs, tycker jag. För det pekar ändå på att ränteläget är snart nått. Man har nått sin topp och på väg ner.
Ja, och det är där vi... Det dit vi är på väg tycker jag det känns som, även om jag har mina invändningar. Uffe, BMW Global har kommit med rapport nu på morgonen. Har du hunnit kika någonting på den?
Nej, det var den jag missade i min agenda här. Jag började titta på Vestum och Storskogen och SBBs olika noter och sånt där. Men den missade jag faktiskt här. Jag är ledsen, Gabriel.
Ulf, det är ju påsk, det är förlåtelsens tid. Jag tänkte så här, jag kan läsa lite ur Bibeln för dig istället. Vad tror du om det?
Ja, gör det. Då har vi att göra här de här 45 minuterna då.
Ja, det är en väldigt kort strof. Matteus evangeliet vid vingården. Så skola, de sista blir de första och de första blir det sista. Det låter kanske konstigt. Man ska inte skoja om tro som vi respekterar. Men jag tycker att den strofen illustrerar lite grann vad vi sett på börsen. Där förlorarna har kommit väldigt starkt på senare tid. Jag undrar om du kan spinna lite på den bogen.
Så är det och så brukar det vara också att de... När det liksom vänder så är det förlorarna som blir vinnare och man, efter ett tag så börjar man leta vad är det som inte har gått när man tycker att en del har gått alldeles för mycket och så liksom hänger hela allt ihop med och så får man en börsuppgång och tittar man i USA här så har vi ju faktiskt är vi ju inne i en börshås då eftersom vi har gått över 20% från botten här så där är vi liksom i, ska vi säga, tekniskt i en uppåtgående marknad och det ser man ju också, det har ju varit en väldigt stark utveckling förra veckan och även den här. Trots att vi fick den här negativa oljebeskedet så skakade marknaden av sig det där med besked.
Det är flera nyheter från flera pressade bolag ska jag säga också, även om jag inte vill använda uttrycket förloraren. Men Storskogen som har haft det tufft har gjort ett förvärv, ett ganska litet sådant elektronik- och bygginstallation i Storbritannien om jag förstår det rätt, Jon. Man finansierar det här på ett sätt som du reagerade på.
Ja, nej, de emitterar en konvertibel. Jag har inte sett så mycket på detaljerna och vet inte heller vad de betalar för vad för multipel på förvärvet de gör. Men behöver de ta in nytt kapital för ett nytt förvärv så är ju frågan vilket värde det ger. Men jag har inte sett några detaljer än, så för tidigt säga.
Vi får titta på det. Det är ett ganska litet förvärv så vi ska inte stanna för länge där. Men jag noterar att byggföretagen, alltså branschorganisationen i Sverige, slaktar sin prognos från i höstas och räknar med en halverat bostadsbyggande på bara ett år. Så sysselsättningen i branschen bedöms minska med 22 000 personer. Vi ska återkomma till bygg, för vi ska prata Vestum alldeles strax. Men jag vill nämna några andra nyheter. Uffe, Rutger Arnhults KRM sålde aktier i Klövern igår. Och här har jag haft lite svårt att hänga med. Hoppas du kan hjälpa mig i den här frågan. Klövern är väl inte noterat längre, eller hur gick det här till?
Nej, det är inte noterat längre. Det ägs ju till över 90% av KRM och sen äger Klövern. Åtminstone lite som finns i holding så här senast upp till så äger Klövern själva också en 8-9%. Så det är inte noterat utan det är en affär som sker utanför börsen då. Men där kommer det in en ny ägare. Står inte vem det är utan det är en internationell ägare som kommer in i det där. Och ska man liksom göra någon tolkning som har med börsen att göra, så är det ju då att Rutger säljer av en del här, och han har ju gjort det även på börsen, så att säga, minskat sitt ägande i sina börsbolag här. Så det är även liksom reträtt även på den onoterade delen för Rutgers del, och det är ju intressant att han så att säga går bakåt och blir en mindre stor, inte lika stor fastighetsmatador framöver.
Ja, det är väl många offensiva förvärvare som måste retirera. Det är väl ett tema för året, får man säga. Inom många sorter, folk som expanderat snabbt får gå på reträtt nu. Kanske inte helt konstigt. Har du någon övergripande reflektion där?
Nej, men bland de förvärvsintensiva bolagen så har ju det blir väldigt tydligt att marknaden gillar inte allt för hög skuldsättning. Så det är en del som behöver adressera det, helt enkelt.
Det ska vi återkomma till i programmet, men jag vill också nämna det bizarra och det lustiga, nämligen det som hände på Twitter igår. Det här är intressant för en liten del av tittarskaran. Fågeln uppe till vänster, det här är min Twitter-profil med en bild på mig, men fågeln uppe till vänster byttes ut emot en Shiba Inu-hund igår utav Elon Musk. Elon Musk är en stor skojare och en stor förespråkare av kryptovalutan Dogecoin, som använder den här hunden som symbol. Där skickade upp den här kryptovalutan 30% igår. Den är fortfarande ner väldigt mycket. Jag tror att den ligger på 10 cent nu. Den var väl på 70 som högst, tror jag. Så det är fortfarande ett utpumpat tillgångslag och en anekdot. Men du nämnde ju väldigt goda argument för att börsen är positiv. Jag blir lite orolig när jag ser den här lite bubblerikänslan komma tillbaka, även om du har något.
Nej, men jag tycker det inte riktigt att det är bubbleri. Det är väldigt skepticism ändå i marknaden. Och ser man vad som har gått bra, tar man det som har gått i USA, så är det de gamla fängbolagen, de stora bolagen. Och det är ju höglönsamma bolag, väldigt likvida aktier som man kan röra sig in och ut fort. Tittar vi på småbolagssegmentet i USA så har inte alls sänkt med. Och det är där den riktiga riskviljan, tycker jag då, syns. Mm. Och det är likadant här i Sverige. De minsta bolagen har inte alls hängt med i den här uppgången, utan det är de mer likvida bolagen som man kan allokera pengar till för att sedan allokera ur om man ändrar sig, som har fått uppgången. Så jag tycker inte det är någon hås i sentimentet överhuvudtaget.
En väldigt bra poäng, tycker jag. Men om det blir som du förespår och hoppas, så kanske vi når dit att man når åtminstone till de mindre bolagen till slutet av året. Eller något,
ja, det krävs ju att riskviljan kommer tillbaka. Det krävs även att privatpersoners riskvilja kommer tillbaka. Framförallt den svenska marknaden, som är en småspararmarknad. Där de minsta bolagen får ganska stor effekt av om Avanza Nordnet-kunderna köper eller säljer. Och där är vi inte än. Jag tror, titta på era tidningsrubriker, det är inte så mycket hås än. Utan det är fortfarande mest negativa rubriker, inflationen är hög, räntekostnader går upp etc. Och det påverkar ju kunderna.
Vi har faktiskt Henrik Mittelman som bevis på undantag på den regeln, som skriver att vårkänslorna spirar när räntan toppar och att det snart kommer.
Ja, men det kanske nu det vänder då.
Ja, så kan det vara. Eller så är det Henrik som gonna Henrik, som man säger. Och det tycker vi väldigt mycket om. Hörrni, Uffe, jag vill nämna en annan sak. Volvo, skriver vi om i dagens tidning, håller kinesiska ägare på armslängds avstånd inför bolagsstämma. Några tankar kring det? Om du vill säga något om Doge, absolut, så får du göra det också, Uffe.
De här hundvalutorna överlåter jag till dig med varm hand, Gabriel. Men vad det gäller Volvo så är det ju intressant, och det där är ju en trend som har förstärkts då, att västvärlden håller kinesiska investerare och kinesisk verksamhet på lite längre avstånd nu än tidigare. Vi har inte pratat så mycket om det sista månaderna här, men det finns liksom en rörelse sedan pandemin att man försöker liksom inte vara lika nära Kina egentligen, som man är osäker på vad som händer där. Och det är väl klokt, och jag tror det är bra för Volvo som bolag om man upplevs som ett icke-Kina-styrt bolag, även om ska vi säga att Li Shu har gjort, när han köpte Volvo från Ford där, så har han gjort en fantastisk resa, och det är ju hans närvaro i Kina som gjorde att det gick så bra för Volvo som det har gått här senaste åren. Men ur ett governance-perspektiv så är det väl bra om det inte blir så, tror jag. Det sänker risken för bolaget och aktien.
Vi går vidare till Vestum som vi... Nej, förlåt, Jon, vill du flika in något där?
Jag kan bara lägga till att det är jättetydligt bland bolagen vi träffar att alla ser över sina leveranskedjor. Kontraktstillverkarna som finns i Sverige och Norge får ju mer kunder som vill ha produktion någon annanstans än i Kina. Så det där är en väldigt tydlig trend som jag tycker man ser även rent operationellt, inte bara i styrelserummen.
Intressant. Du vill inte ha Kina som synlig ägare, du vill inte ha Kina som leverantör.
Du är orolig för vad som händer där, helt enkelt. Så du, har du Kina-verksamhet så vill du gärna isolera den med produktion och försäljning i Kina om det går. Men det är väldigt mycket som produceras, så det är en lång omställning.
Gärna lokal närvaro och försäljning, men inte globala värdekedjor som kan vara sårbara. En intressant reflektion, tycker jag. Med det går vi vidare ändå. Där ska vi kunna prata länge om. Men vi har många puckar i dagens program. En sådan är Vestum. Väldigt roligt att ha Conny Ryk med oss. Conny, vi försöker förstå här. Ni har sålt 20 bolag, om jag tolkar det rätt. 40% av Lakers. Är det sett i omsättning då som ni säljer 40% från det här förvärvet?
Ja, men precis, enbart omsättningen. Så att, ser man då till när vi gjorde Lakers förvärvet så kvarstår då i Vestum 88% av den förvärvade EBITA:n, medan omsättningen då är en bit över 50% som vi har avyttrat. Och det här gör ju att Lakers och vårt idag då återsegment har en EBITA om cirka 20% för det segmentet efter transaktionen.
Det ser ju bra ut. Ni säljer det dåliga, om du ursäktar min franska, och behåller det bra. Men varför köpte ni hela den här klumpen i första taget? Ni betalade drygt 2 miljarder för det här hösten 21. Och nu säljer ni halva verksamheten för 330 någonstans. Betydligt lägre i alla fall. Kan du resonera lite om priset? Och visste du vad ni köpte? Var det här planen från början, eller är det här en forcerad affär?
Nej, men absolut. Jag satt i styrelsen redan då, så jag visste mycket väl vad vi köpt. Så att det är ingen nyhet. Utan när vi köpte det här så hade det ett gäng mogna bolag, framförallt produktbolag inom återsegmentet med en enormt hög marginal, fin tillväxt och så vidare. Och det här är ju verksamhet som kvarstår i Vestum-koncernen då. Och sen så har vi avyttrat de mindre verksamheterna. Så ser man då, vi säljer 20 bolag absolut, och totalt sett är det en omsättning på 800 miljoner. Och det här är bolag, serviceinriktade bolag med generellt väsentligt då lägre marginal än vi har i både i koncernen och i water-segmentet. Så att det här stärker oss, och de här pengarna som vi då får in nyttjar vi till att amortera bort den bonden vi fick när vi köpte då Lakers på 950 miljoner NOK, som också är då förhållandevis dyr för oss idag.
Kommer ni att realisera en förlust tillsammans med den här affären?
Nej, utan 88% av EBITA:n kvarstår ju av verksamheterna, och så på det så har vi ytterligare kostnader för koncernfunktioner, så att säga. Så att, ser vi till det så handlar det inte om att vi gör en förlust och någon form av nedskrivning, utan verksamheterna vi kvar är ju den väsentliga delen av hela Lakers-affären från första början.
Vad kan du säga om priset som ni fick när ni sålde?
Nej, men vi tycker att vi gör en bra affär åt båda hållen. Det man ska ha med sig nu är ju att vi går ur Tyskland och även Finland. Vi är kvar då i Sverige, Norge, Danmark och UK. Och har fantastiska verksamheter som vi kommer både kunna göra tilläggsförvärv till. Och vi har fina plattformar för att öka på hela återsegmentet ytterligare. Då. Så att vi kan... gör oss lite tajtare som organisation och fokusera på de verksamheterna som också ger oss absolut högst utveckling, både när det kommer till tillväxt, marginal, men också att vi får ut vår så kallade Vestum-modell till de här bolagen och kan få dem att arbeta på det sättet som vi vill inom koncernen. Om man ser då, de här bolagen vi säljer har ett snitt på ungefär 40 miljoner i omsättning, och snittet för kvarvarande verksamheten är totalt inom Vestum 150 miljoner per verksamhet. Så att det är just de absolut minsta verksamheterna som lämnar oss.
Sista frågan då. Bonden är på 950, ni får in 326,5 miljoner på den här affären. Hur ska du finansiera resten av utköpet?
Ja, men med kassa och sen så har vi ju en fin bankfinansiering i grund och botten med vår RCF med tre banker idag. Så att en totalt då så har vi så kan vi amortera bort den här skulden med kassa och de hjälpmedlen.
Stort tack för det, Conny. Roligt att du var med. Beklagar att tiden är lite knapp. Vi pratade ju om förvärvare som har köpt på sig lite mycket. Har du någon reflektion kring den här manövern?
Nej, men det känns som att de anpassar sig till klimatsområden nu där det är ju betydligt tuffare att få finansiering. Bara för ett par år sedan så kunde den här typen av bolag ganska lätt gå till aktiemarknaden och be om nytt kapital via nyemissioner. Och bank och annan finansiering fanns, obligationer fanns ju tillgängliga till attraktiva priser, och så ser det inte ut idag. Det är, förbi mitt bord så kommer en hel del emissioner som inte blir av, och finansiering är mycket tuffare att få tag i. Så det är väl en naturlig anpassning. Sen har det kanske gått lite väl fort, men det är en enorm expansionstakt, och det är klart att det är svårt att få allting rätt när det går så fort, helt enkelt.
Vi ska se hur den här tas emot. Jag såg några analytiker kommentarer som trodde på en uppgång för Vestum, själv gissar jag på en nedgång. Vi får se vad marknaden visar. Klockan är slagit 9, dags för börsöppning.
Ja, Stockholmsbörsen har öppnat ganska försiktigt. Om vi kollar bland storbolagen så är just nu Volvo i toppen, och de har ju också sin första fysiska stämma idag sen innan pandemin 2019, och man får också en höjd riktkurs av Deutsche Bank från 250 till 265 kronor. I botten hittar vi just nu SBB och Sinch. Och om vi kollar lite på Brentoljan som ju igår rusade, fortsätter upp lite grann. Idag handlas just nu över $85 fatet, och där spår även SBB att priset kommer kunna uppnå runt $100 fatet nu under andra kvartalet. Och vi har ju ändå haft lite mer nyheter idag trots den här lugna veckan, och BMW Global har ju kommit med rapport och rusar 5,5% på den rapporten. Skanska är upp närmare 1% om man tecknat miljardorder i USA. Och Storskogen gör en riktad nyemission om 10,4 miljoner pund i samband med ett förvärvat brittiskt bygginredningsbolag, och stiger omkring 2%, och BioArctic är upp 3% efter att deras japanska partner Eisai senaste studie som visar att deras Alzheimers läkemedel potentiellt kan sakta ner sjukdomsförloppet och förlänga tidigt stadie av sjukdomen. Och Corem har ni pratat lite nu om här i under morgonen, och de är upp 1,5%. Och Vestum har vi inget avslut i än, men de var ju precis med oss och det ser ändå ut som att det går väldigt bra. Och Renewcell, de är upp 0,5% då fabriken utanför Sundsvall, där det var en fabriksbrand tidigare i mars, åter är i bruk, vilket är ändå lite tidigare än man tidigare aviserat om. Vimian är upp ner 2,5% då deras dotterbolag Voi nått en förlikning där 700 miljoner kronor ska betalas under andra kvartalet. Inte alltså Voi med elsparkcyklar utan ett annat bolag. Men vi ser att Stockholmsbörsen klättrar uppåt 0,5%.
Stort tack för det, Matilda. Uffe, jag är nyfiken på dina tankar kring börsöppningen och kring VNV som vi försökte oss på tidigare men som du tittat igenom lite snabbt nu.
Just det. Börsöppningen är ju starkt upp 0,5% här, och VNV är upp 11%, har ju höjt sitt substansvärde under första kvartalet. Det har ju ett substansvärde på över 60 kronor och aktien handlas på 22, så det är ju en rejäl substansrabatt där. Och det är klart att det är väl det som uppmärksammas nu då, så att den stiger. Och sen så är ju även Vestum upp, nu har det börjat handlas här, nu är den upp 14%, och du trodde den skulle gå ner, Gabriel. Jag förstår din magkänsla, för när jag läste också pressreleasen här så var det liksom väldigt mycket ursäkter för att man gjorde den här affären, om man höjde sina finansiella mål och skulle återköpa obligationer till fördelaktiga priser och så där. Det kändes som att man liksom la in mycket, mycket grejer i pressmeddelandet för att överskyla då en affär som inte alls kan ha varit vad de förväntade sig när de köpte det här norska förvärvet 2020 då. Men ja, marknaden, tänk inte så journalistiskt som du, Gabriel, utan titta väl mer kanske på siffrorna där, och då stiger den. Men jag förstår att, jag tyckte också att det lät så, men det är klart att får man återköpa obligationer till ett bra pris så gör ju det mycket på vinst på aktier.
Jag är inte bara journalist, jag är också pessimist, och jag har nästan alltid fel, Ulf. Innan vi går vidare vill jag nämna en artikel du skrev igår som jag tyckte var intressant apropå vinstvarningssäsongen. Vi har en ny månad, ett nytt kvartal, och då går man igenom sina bokslut och då kan man upptäcka saker som man behöver kommunicera skyndsamt, eller hur?
Ja, så är det. Och speciellt är det ju, det beror ju på hur det har rört sig under kvartalet om man vinstvarnar. Är så att säga mars betydligt sämre än januari, då har man liksom Kanske liksom, då ligger man lite fel mot marknaden och kanske fel mot sig själva också. Det är lite annorlunda i Sverige mot USA. I USA så ställer ju bolagen ut prognoser för kommande kvartal, och då blir det ju automatiskt en vinstvarning om man inte liksom når upp till det alternativt en svag rapport. Men vi har ju inte riktigt det förhållandet i Sverige. Men jag tror ändå det kan dyka upp en del, ska jag säga, förhandsbesked då, och då är det ju framförallt i den här byggsektorn där vi har sett det var ju en svag marknad redan för några månader sedan, men den har ju fortsatt försvagas. Så det var ju, såg vi ju statistiken som du tog upp idag då, att det är en halverad byggnation förväntar man sig 2023 egentligen, och det är klart det kommer påverka många bolag. Och tittar man utanför börsen då, så, och här i Kalmar egentligen, eller 9,3 mil bort, så har då Kärs, en stor golvtillverkare, varslat i januari och varslar nu här i förra veckan, och det gjorde Getingehus också som är på börsen här, och det måste påverka även de andra som har liksom verksamhet in mot bostadsbyggnation. Och då finns det ju Invido, Nordic Waterproofing och sånt där som ligger i farans riktning.
Stort tack, Uffe. Vi ska fortsätta prata inte bara vinstvarningar utan rapporter och förväntningar inför rapportfloden. Vi säger varmt välkommen till nyast Kim Hansson från Lucy Fonder. Varmt välkommen. Du följer ju starka varumärken och vad vi kallar lyxvarubolag. Och vi har fått ett par rapporter redan. Jag antar att det är brutna räkenskapsår vi pratar om här. PVH är jag särskilt intresserad av. De har ju en svensk vd, äger Calvin Klein och Tommy Hilfiger. Hur var den rapporten i USA?
Ja, PVH har ju sitt fjärde kvartal slutade i januari. Så de kommer med sitt egentligen helårsresultat nu. Och tillväxten var ju inte våldsam, strax under 10%, men det här är ett bolag som har haft det ganska kämpigt. Och när man då redovisar ett resultat som är både omsättning och resultatet är bättre än väntat, om man dessutom går ut och höjer förväntningarna för 2023, så blir det väldigt positivt.
Lågt ställda förväntningar gör att man får en liten studseffekt. Jag vill veta om ett annat bolag också, men Jon, apropå Uffes resonemang, har du någon känsla för hur nerevideringarna och prognoserna för Q1 sett ut hittills i analytikernas prognoser?
Ja, men det ser bra ut hittills. Estimaten håller på det stora hela. Om man exkluderar bygg- och konsumentrelaterat där det ser brunt ut, så ser det är väldigt små revideringar hittills i de genomgångar som man har gjort. Så det ser ganska bra ut.
Och apropå konsumentrelaterat, där det ser brunt ut. Det ser inte brunt ut överallt. Flera amerikanska konsumentbolag har kommit in ganska starkt. Lululemon tänker jag som träningskläder mer än lyx, men ett starkt varumärke kommer väl också in väldigt robust.
Ja, och överhuvudtaget så är ju konsumenten, de konsumenter vi ser inom livsstilsområdet i alla fall, betydligt mer välmående än man är i Sverige. Man har bundna räntor, man slås inte lika mycket av elprisen och så vidare. Lululemon är ett fantastiskt tillväxtbolag. Startade, öppnade första butiken 2002, är idag näst största i börsvärde räknat sportklädesföretaget i världen. En fjärdedel av Nike, men ändå. Försäljningen ökade med 30% i fjol. Man växer, nya butiker, nya produkter, nya marknader, har en väldigt lojal kundkategori, byggt upp kring hög kvalitet i sport- och fritidskläder och närliggande produkter, och mycket bra uppbyggnad av hela imagen kring kontakt med kunder, kring mycket bra arbete och initiativ inom det sociala och inom miljön. Så det här är ett jättespännande bolag. Och tittar man på värderingen jämfört med resultatet i fjol är det skyhögt värderat. Men ser man framöver där analytikerna i snitt tror att de ska växa med 19% de närmaste 5 åren per år. Så men det är jätteintressant att följa.
Apropå prognoser och framåtblickande, Jon, vi har en rapportsäsong framför oss. Du låter ju ganska optimistisk generellt. Gäller det rapportsäsongen också?
Man utesluter byggrelaterat som får det jättesvårt och en del av konsumentsektorn, så tycker jag det ser helt okej ut.
Någon särskild sektor som du extra med bolag som du extra?
Industri är ju jätteviktigt. Det är ju ungefär en tredjedel av Stockholmsbörsen. Och där Där har många fortfarande orderböcker att beta av. Så leveransen i kvartalet kommer antagligen vara bra. Sen de indikationer man har fått är att orderläget ändå hållit upp hyfsat. Så om de två faller in så blir det helt okej.
Uffe, hur ser din prognos ut inför rapportsäsongen? Intressant här att...
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Flera konsumentvarubolag faktiskt lyckas stå emot, åtminstone i USA. Jag antar att du tittar mycket på industrin här i Sverige.
Ja, men industrin, jag har ingen annan åsikt än Jon där att den här orderstocken framförallt man har här kommer man ha betat av på ett bra sätt. Jag tror det fortfarande finns lite positiva valutaeffekter, så jag tror att själva resultaten kommer vara bra, så får vi se orderingången då. Den börjar, vi såg ju lite svaghetstecken exempelvis i Atlas och sånt där förra året. Det lär väl bli en sämre orderingång än vad den har varit senaste kvartalet, men att resultatet säger bra, det tror jag nog man kan säga. Och tittar man, men ja, det är svårt. I USA är ju lite blandat, vi pratade om det också. Jag såg någon statistik här att det har varit en nedrevidering på vinsten 2023 här under första kvartalet på 3-4% och lite fler. Där vinstvarnar man så att säga, lite fler vinstvarningar faktiskt än 5- och 10-årssnittet. Och aktiebörsen har då gått upp här, men den är ju liksom mycket, har varit räntedriven här. Att man ser räntetoppen och räntorna har liksom kommit ner, framförallt långa räntor. Och det är klart det är det som har stimulerat börsen här under första kvartalet. Och så får vi se då om rapporterna så att säga, lever upp till den börsuppgång vi har haft i år. Så det är liksom nyckelfrågan här framöver, hur det ska gå för börsen kommande månader. Det är hur rapporterna tas emot i förhållande till den kursuppgång vi har haft både på index och enskilda bolag så att säga.
Jag skulle kunna slänga in att vi har pratat en del om finansiering, Vestum, Storskogen, och jag antar att finansiering och kassaflöden blir extra viktigt i den här rapportsäsongen. Faktum är att bankoron är intressant. Du var inbokad i måndags. I fredags fick vi jättemycket bankoro i Deutsche Bank, så vi flyttade om det. Det är vi tacksam för. Men det fick mig att tänka lite på den här enorma, vi ska inte jämföra med finanskrisen, men finanskrisen var ju väldigt, väldigt dramatisk. Du täcker lyxsektorn. Jag undrar, kan du ge oss en liten playback på hur lyxvarubolagen klarade sig genom den krisen?
Alltså 2008-2009 under finanskrisen så minskade försäljningen av lyxprodukter med 9%, och det är ju väldigt ovanligt. Men det kom ju tillbaka väldigt snabbt därefter, och för vissa av bolagen så märktes ju inte. Hermès minskade knappt sin försäljning. LVMH minskade, men det kom tillbaka väldigt snabbt.
Hur, om vi tittar på den här, om det skulle bli en ny kris, kanske inte lika dramatiskt då, men ändå någon form av sättning. Är branschen bättre, sämre eller lika förberedd som då?
Det finns egentligen två dimensioner som är lite annorlunda. Det ena är att man lärde sig en del, och det är inte så länge sedan. Och det är ju många som har flyttat hem produktion eller flyttat ut från Kina till andra länder, men gärna närmare hem. Man inser att det är inte så klokt. Jag hörde du var inne på det här med långa leveranskedjor. Det är inte så klokt. Man vill ha det närmare. Många av de här riktiga lyxbolagen har ju redan tidigare, särskilt de franska och italienska, har ju mycket hemma sedan tidigare. Så att det är det ena, att man har lärt sig en del. Det andra är ju att vi har ju haft en pandemi med restriktioner, och de som köper mycket av lyxprodukterna, det är ju de allra mest välbärgade som inte har kunnat resa och ha massor av pengar liggande på hög som man vill spendera och man vill resa. Så att det finns liksom lite hjälp i dåliga tider.
Intressant att nearshoring återkommer som ett tema. Jag vill ändå nämna Kina, för Kina var ju lite räddare. LVMH räddades av Kina
förra gången.
Har du någon reflektion kring Kina? Nu öppnar ju Kina igen, och det verkar vara en konsumtionsdriven öppning som kanske är bra om man säljer handelsskor.
Ja, och Kina har ju faktiskt för väldigt många av de här bolagen, lyxbolagen, varit helt okej. alltså det var sämre i december när man stängde, men det har varit helt okej innan. Onlineförsäljningen har för många varit fantastiskt bra. De kineser som har kunnat resa har shoppat när de har rest. Och på slutet så har vi börjat se väldigt bra försäljning, specifikt av lyx, även en del annat i Kina. I de stora varuhusen och det öppnas nya stora shoppingcentrum och sådär.
Du sa att Hermès, som också är börsnoterat, knappt såg någon försäljningsminskning alls. Var det de här Birkin-väskorna som höll uppe temperaturen?
Ja, de är ju en viktig produkt. Inte bara de höll uppe, men de ökade ju. Man ökade ju försäljningen av de här väskorna både 2008 och 2009. Och det är precis så här ett riktigt lyxmärke funkar. Att man bygger förväntningar, man bygger en koppling mellan kund och produkt. Man tillverkar inte så mycket och kunderna vill köpa. Kanske extra mycket när det är dåliga tider, bara för att man kan.
Kanske man vill trösta sig lite. Mm. Jon, du äger inga lyxvarumärken, men du äger några starka varumärken i alla fall i portföljen som är konsumentinriktade. Jag tänker på Avanza och Nordnet. Jag tycker Avanza är ju sinnebilden för ett starkt varumärke. Mm. Man liksom hamnar automatiskt. Dina tankar?
Ja, nej, men jag hade önskat att det fanns mer lyxvarumärken på Stockholmsbörsen. Det är ju, det finns väl inga egentligen som riktigt hamnar där. Jag tror segmentet är väldigt bra. Jag tycker man talat ganska länge om det som funkar. Antingen är du premium och då har du en väldigt stark position och bygger ditt varumärke där och dina kunder är lojala. Och det är en kundgrupp också som har det finansiellt ganska bra ställt i dåliga tider också. Eller så är du budget och då måste du vara där. Så jag gillar det segmentet och det tänket. Jag tror det är en bra framgångssaga.
Delar du den här önskningen att en stilla bön inför påsken att vi skulle få flera sådana bolag på Stockholmsbörsen också?
Ja, men det har varit jättekul. Lyxbolagen är ju stabila. Absolut. Och så länge vinst och omsättningstillväxt hänger med i kursuppgången så är det ju bra. Mm.
Tillbaka till Avanza
och Nordnet. Nej, men de är ju jättebra och Nordnet har ju gjort mycket av det Avanza gör fast i de övriga nordiska länderna. Och det är väldigt viktigt och man får också sån, här handlar det väldigt mycket om en skalfördel. Det de kan investera i en del av deras omsättning i att utveckla produktsortimentet och funktionalitet och så vidare. De har så mycket resurser så de springer bara ifrån konkurrenterna mer och mer hela tiden. Däremot Nordnet och Avanza har båda väldigt bra erbjudanden. Så där ser jag deras positioner känns ganska ohotade. Utan det är mer mot varandra som de kämpar.
Jag är lite nyfiken för aktierna har fått lite stryk. Jag vill fråga dig om det. Men som varumärkesintresserad, har du några tankar kring den här typen av bolagen? Är det viktigt att vara störst, först och kändast? Oavsett vilken typ av marknad man
adresserar. Alltså först och störst, alltså att ha byggt upp varumärket, starkt varumärke bygger man upp över lång tid. Man måste leverera, man måste visa att man erbjuder någonting extra och man måste visa att man är litad. Och det är klart att kommer man in först, som Avanza gjorde, slå igenom, duktig på produktutveckling, duktig på kommunikation, ja, men då är det inte lätt att komma ikapp.
Man kanske är smartare än Nordnet att satsa på andra marknader idag. De har fått rätt mycket stryk i Silicon Valley Bank, turbulensen,
ja.
Eller hur?
Ja, jag tyckte de gick ner otroligt mycket de dagarna när det var som mest oro inom finanssektorn. Och givet att deras balansräkningar är väldigt, väldigt säkra, det är väldigt låg risk i det, så var det för mig förvånande. Det enda logiska jag kunde se med nedgången var att det skulle trigga en tro om en allmän kraftig börsnedgång. För det är ju väldigt viktigt. Båda de här tjänar ju betydligt mer pengar när börsen går upp. Men nu har de återhämtat sig lite mot slutet. Och jag tycker det ser jätteintressant ut inför framförallt, bortsett från lång sikt, men det här kvartalet. För estimaten ser väldigt låga ut både på räntenetto och på courtage. Så det är ganska stor möjlighet att det kommer in bättre än väntat.
Goda chanser att slå förväntningarna alltså för både Avanza och Nordnet. När vi pratar börsspelare och börsmäklarifirmor så kan det passa bra att gå till Studio 2 och Matilda och börsen för att se hur den utvecklas. Varsågod.
Ja, nej, men Stockholmsbörsen fortsätter ligga runt 0,5% och det är ju fantastiskt att se så här mycket gröna siffror. Där att storbolagsindexet går ännu starkare och stärks just av bankerna och Volvo. SBB ligger i botten och VNV Global, de rapportrusar får man ändå lov att säga. Storskogen är också upp 3,5% efter förvärv av ett brittiskt bolag och en riktad ny emission. Även Bioarctic är upp 2% efter positiva studieresultat och Vestum, de är upp närmare 9%. Efter den här avyttringen då. Och bland dagens rekar så sänker City riktkursen för Boliden från 370 till 350 kronor. Men stärks ändå något idag. Volvo Cars är upp 1,5% trots att även de får en sänkt riktkurs av Carnegie från 56 till 47 kronor. Och Nordea inleder bevakning av AddLife som är upp 3% med köp på riktkursen 116 kronor. SEB höjer riktkursen för Vitec som är upp 1% och det är även Intrum som dock får sänkt riktkurs från SEB. Thule får en höjd riktkurs av Danske Bank till 295 från 260 och är upp 3,5%. Och så ser vi att Stockholmsbörsen fortsätter ligga kvar 0,5% upp.
Trevligt och optimistiskt. Ulf, du har fått tiga stilla en stund medan vi har pratat om lyxkonsumtion och starka varumärken. Någon reflektion kring det eller kring det glada börshumöret idag?
Nej, men tar vi varumärken så är det en fantastisk fördel för bolag om man har ett starkt varumärke. Det man kan fundera på lite där är ju så ska jag säga, den demografiska förändringen. Tar vi Avanza så ligger de ju väldigt rätt. Nu är det liksom, de har en större andel unga kunder än gamla kunder. Och tittar man så kommer de gamla kunderna försvinna. Så att säga, så funkar ju livet. Medan de yngre kommer vara kvar väldigt länge där. Och det kan man ju också tänka kring varumärken. Nu är inte jag expert på de här lyxvarumärkena. Men det måste vara en del av de här varumärkena som attraherar liksom en äldre kundgrupp. Och vill då så att säga deras barn och barnbarn ha de där varumärkena. Eller tittar man på nya varumärken. Man får nästan titta lite på konstsidan och se. Liksom, där finns ju Andersson går väl också fortfarande för väldigt dyra pengar, men det liksom går ju liksom över generationerna, olika trender här, och då var med i ett sånt där bolag som Avanza då, som där det liksom tar vi nykundsmarknaden där, så är de betydligt större än vad deras totala marknadsandel är på sparandet, och det kommer ju så att säga vara väldigt positivt framåt. Men sen på kort sikt så är det ju liksom är det ju problematiskt för Avanza just för att de är så stora i Sverige, och är det några som pressas av höga räntor så är det svenska konsumenter, och man, det är ju lite så att man vill betala först hyran och sen betalar man maten och sist köper man aktier, så det är ju risk för att vi inte får det här inflödet på marknaden från Avanza-kunderna som vi har haft, inte så mycket förra året men framförallt åren innan dess var ju väldigt stora inflöden, och det påverkar ju då Avanza negativt i den korta perspektivet.
Ja, jätteintressant. För gästerna bubblar här och vill kommentera. Du får börja, Kim.
Jo, men jag vill bara knyta an till det du säger om de gammeldags lyxvarumärkena. Att det har ju varit så att mormor och farmor köpte, kanske om de hade råd, den här mässväska, och barnbarnen tyckte det var lite mossigt, men så är det inte längre. Alltså tonåringarna och de nya rika så att säga, de gillar ju de här klassiska varumärkena. Det är superhippt. Så det är väldigt bra för lyxvarumärkena.
Mm, gamla statussymboler anammas av ungdomen alltså. Jon, vill du kommentera detta eller var du mer intresserad på
Avanza? Ja, nej, men Avanza-delen där. Jag håller helt med upp om den långsiktiga trenden att den yngre kundgruppen kommer bli mer förmögna gradvis. Och det kommer ge en långsiktig skjuts. Men jag tänkte det kortsiktiga, att än så länge har det inte blivit så mycket uttag vad man ser på grund av att det stramar i plånboken för kunderna. Och jag läste någon enkät att just månadssparande och liknande in i fonder och liknande. Det ligger väldigt långt ner på vad man kapar. Så du kapar något annat istället innan, tror jag.
Det låter ju glädjande för det svenska folket om att prioritera sitt sparande. Om du vill prioritera något annat, Jon, jag håller på att surfa här på en Brunello Cucinelli cardigan i kashmir för 15 000 kronor. Din trevliga hustru Maria fyller år idag. Varmt grattis där hemma. Kan det här vara något?
Ja, nej, men ingen av oss är jätteintresserad av de här lyxvarumärkena själva då. Så jag tror inte det. Jag vet faktiskt inte ens hur Brunello-grejer ser ut, om man ska vara helt ärlig.
Men Du kan köpa aktien istället för Cardigan. Det är nämligen ett rätt bra börsbolag.
Ja, det är ett fantastiskt bolag. Det här är bolag som förra året växte de med 29%. De har utlovat en tillväxt om 15% i år och 10% nästa år. Och det är ju rätt kaxigt. Men det är långa orderstockar och de är ett fantastiskt bolag. Startade 78, baserat i norra Italien. Första produkterna var kashmirkoftor i starka färger för kvinnor. Och kashmir och ull överhuvudtaget är kärnan. Det är det man har. Man har sin bas och sen har man utvecklat till tyger, till produkter i övrigt. Men det är mycket stickat och fantastiskt starkt varumärke och stark företagskultur och baserat i Italien. Man bygger ut nya fabriker och precis köpt land och bygger i hemmabyn. Och man betalade av sina lån också förra året för kassaflödet är så starkt. Så att det här bolaget, trots att kursen har gått hur bra som helst, var bästa i vår fond förra året. De fortsätter, men det växer.
Ulf, vad tänker du när du hör långa orderböcker?
Det är stabilt att ha långa orderböcker. Det är coolt, det är stabilt. Vad tänkte du på då?
Jag tänkte bara att du nämnde samma faktor lite grann när du pratade om industrins rosiga utsikter, att man har orderböckerna fulla, man har en backlog att ta av. Det här verkar vara en gemensam nämnare som man vill ha oavsett verksamhetsområde. Det var min enkla spaning.
Ja, alltså orderingången berättar ju, det är ju det i en resultaträkning som berättar hur det ska gå kommande kvartalen eller kvartalet eller kvartalen. Så det är nästan det man tittar på först så att säga. Och det är en viktig faktor och det är det som kommer hålla uppe resultatet under det här kvartalet för de svenska bolagen. Även om inte orderingången var fantastisk under Q4 så var den oftast i nivå med omsättningen. Och tar man tidigare kvartal så har bolagen haft en större orderingång än försäljning. Så man liksom, och den kommer man då beta av nu och det kommer ge en god försäljning och goda vinster. Så får vi se hur det blir framöver här. Men så, orderingång och stabil orderbok är ju väldigt skönt i en klart sämre konjunktur som vi har. För tittar man på de här PMI-siffrorna som har kommit här så är det ändå under 50 nästan överallt. Och det är klart att det är tufft då. Men då motverkas det lite av en stark orderbok om den finns kvar också. Det får man ju se här. Men vi har inte sett så mycket cancelleringar eller sådär. Utan att den verkar ju liksom leva. Så det är starkt. Och det är väl det som har drivit upp exempelvis Saab här som jag började prata om då. Den är ju upp över 50% i år och den är mest omsatt idag och är upp mer än börsen idag. Och där är det väl. Det är klart att trenden talar ju för dem, deras fördel tyvärr då. Men där är det också en stark orderingång som har drivit upp det där.
Tråkigt Ulf, jag pratar om vackra koftor i kashmir och du ska prata om bomber och granater. Vi delar ut en present istället. Jons fru som fyller år, men Jon, du ska få göra det du tycker allra bäst om. Prata om svenska förvärvsdrivna bolag, konglomeratbyggarna. Jag har ju nämnt Storskogen och Vestum som är lite grann på reträtt. Inget ont om dem, men jag vet ju att du gillar ju lyxsegmentet i den här kategorin. Så kan man väl säga, de dyraste och bästa.
Ja, nej, men så kan man kalla det. Det är de etablerade som har funnits ganska länge. De började med Inditrade, så har vi ju Bergman & Beving-koncernen som nu är många bolag. Men bland annat Adtech och Lagerkrans. Så har vi även Lifco som kom lite senare till börs men har varit med länge. Och de, framförallt över såna här rapportperioder så är det väldigt tryggt för det är väldigt, väldigt sällan det blir några besvikelser. Utan det är allt som oftast så levererar de ett väldigt förutsägbart resultat, ofta lite bättre. Och jag tror att under den här rapportsäsongen så ser det ser väldigt ljust ut för de här bolagen återigen. Orderingången är egentligen bara Indutrade som specifikt lyfter ut och där de hade flat eller stabil organisk utveckling i förra kvartalet. Så där kan det ju gå ner lite. Men i övrigt så tror jag att det kommer vara en väldigt bra skjuts i vinsterna för de flesta av de här bolagen. Antagligen så kommer det tas emot väl av marknaden. Sen är förväntansbilden ganska låg på senare delen av året. Och där tror jag att de kan överraska positivt.
Ja, vi har ju varit väldigt dystra om konjunkturen och det har inte riktigt besannats, åtminstone i industrin. Men när jag binder mitt påskris så tänker jag ibland att Lagerkrans är på väg att förvärva lite för brett och bli för yvigt. Har du någon förståelse för den farhågan och vad tänker du om det?
Den farhågan har ju funnits kanske hela tiden skulle jag säga. Och den har funnits för Indutrade också. Och den finns i Lifco i deras tredje ben, System Solutions. Det är ju olika segment som man förvärvar i, men dynamiken i bolagen är densamma. Du vill hitta bolag som är starka i nischer, som har en bevisad historik med en bra försäljningsutveckling. Inte allt för snabb försäljningsutveckling gärna, utan tillväxt men lagom stark, för då är det rätt lätt att förutse. Och en hög lönsamhet och låg kapitalbindning. Så fortsätter du att bygga din grupp. Så den farhågan har alltid funnits, där kommer nog alltid finnas. Men de har visat att de har modeller för att hantera det på ett väldigt bra sätt.
Lustigt, Kim, mycket av det Jon berättar om. Det här är ju svenska serieförvärvare inom industri och industrihandel företrädesvis. Men mycket av additiven skulle man kunna applicera på Kering, LVMH, de här lyxvaruförvärvarna.
Jo, men det är absolut så. Det finns ett fåtal enprodukts- eller fåproduktsbolag kvar, men det är väldigt mycket konglomerat. Och LVMH är ju konglomeratet, lyxkonglomeratet framför andra. Det bildades 1987, då slog man ihop mode med champagne och konjak. Det är en bra start. Mm,
trevlig mix.
Och sen har man ju då adderat på. Det är smink och det är parfym och det är allt möjligt annat.
Mina Rimowa resväskor ingår numera också i koncernen.
Ja, det är många saker man har lagt till. Så att de har allt. Det är verkligen konglomeratet inom lyx framför andra. Kering är ju lite lustig historia. Började på 60-talet som ett handelsbolag inom timmer. Köpte på sig inom detaljhandeln, varuhus och allt möjligt annat under 90-talet. På 2000-talet köpte man på sig lyxbolag, lyxvarumärken och renodlade. Och 2013 så döpte man om det som då var lyxbolag till Kering.
Och där har vi Balenciaga, YSL och lite annat.
Som Gucci, har
Gucci också. Just det. Hörrni, vi har dragit över tiden lite, så jag tänkte vi ska avrunda med lite klockor. Intresserar många av tittarna. Hur går klockförsäljningen? Vi pratar ju mycket om Schweiz, alla problem och vedermödor.
Ja, det kom statistiken för klockexporten från Schweiz. Visar på en total omsättningstillväxt eller tillväxt på 12%. 14% upp för lyxklockorna, 12% upp för billiga klockorna. Och i mitten så minskar det med 19%. Mm. Och det här är ju så, det är precis samma sak. De i mitten har det jobbigt. Man behöver inte köpa en extra klocka.
Och då spar man in på det onödiga, behålla lyxen och lågprisbudgeten. Jätteintressant. Jag tittade faktiskt i era respektive portföljer och hittade en annan gemensam nämnare. Nämligen kärleken till djurens välmående. Ni äger eller har ägt Swedencare och Musti båda två.
Ja, eller hur? Så är det.
Swedencare har haft det lite motigt får vi väl säga.
Ja, det har ju också blivit en mindre position här med tiden. Men det är ju samma segment. Det som gjort att de har det motigt är ju lite liknande Vestum och dem. Att de har förvärvat väldigt fort, använt emissioner och egentligen inte misslyckats ska jag säga. För det är alldeles för tidigt att säga. Utan utvecklingen kan fortfarande vara bra. Men ifrågasätts mer och skuldsättningen har varit hög. Och den osäkerheten man får när det är mycket nytt som kommer in på samma gång har inte marknaden gillat i den här miljön. Men det finns helt klart potential kvar där. Segmentet är jättebra för husdjurssegmentet kommer man lägga pengar på även i sämre tider.
Någon tanke kring det?
Håller helt med. Alltså det är jättespännande. Gjort väldigt mycket bra men för snabbt och för mycket osäkerhet. Så vi tröttnade i höstas.
Tråkigt, men vi hoppas att segmentet kommer tillbaka förstås. Ulf, vill du säga några trevliga avslutande och sammanfattande ord innan vi tackar för kaffet?
Vi har haft så trevligt så jag säger något otrevligt istället. Men som rasar idag, nämligen Precise Biometrics som är ner 26% här. Det har vi inte alls nämnt. Och de gör en ny emission här. Det gamla för två nya. Och, så det är ju jobbigt att göra nya emissioner. Där har vi sett hur svagt Beska har gått när de gjorde sin stora emission här. Så nya emissioner vill inte folk veta. Och då är det väl får vi väl kanske knyta ihop det här då. Tar vi då Storskogens affär, så då gör de en riktad emission så de slipper så att säga gå ut till brettlig marknad för att ta in pengar, för det hade nog kostat betydligt mer på aktiekursen idag än att man köper ett bolag med egna aktier. Det är, inte, det är billigare än att emittera aktier och betala med pengar. Det är nog någon trend vi får se bland. Och vi såg ju hur Vestum också så att säga backar lite grann här på sin strategi, tillväxtstrategi, och får betalt för det och inte behöver göra någon ny emission eller så.
Mm. Stort tack för det, Ulf. Det är bra att du håller oss lite grann på mattan när vi glider iväg i champagnen och de gulliga husdjurens värld. Det har varit väldigt trevligt i alla fall. Jon Hyltner, Kim Hansson, Enter respektive Lucy Fonder och förstås DIS Ulf Pettersson. Med det så tackar jag för mig. Gabriel heter jag. Häng med oss fortsatt imorgon samma tid, samma kanal och förstås Börskoll klockan 14. Glad påsk när den kommer och lycka till resten av denna tisdag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.